En podcast från Aftonbladet.
The guys fucks me over all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
More phase one, break the lease for turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Ja, men då hälsar vi välkomna till ännu ett avsnitt av Plattan i mattan, Sportbladets Formel 1-podd med mig, Adam Huttunen och Anna Andersson. Har du hunnit landa efter söndagens lopp?
Alltså, jag vet inte. Jag känner att jag har träningsverk i fingrarna. Det var ett äkla tryck, ursäkta svordomen, under liven. Jag har nog aldrig varit med om att det har kommit så mycket kommentarer och frågor att hålla reda på. Samtidigt som jag behövde hålla reda på vad som hände på banan. Så det, jag fick liksom välja bort alla frågor som krävde lite längre tankeinsats. För jag hade inte tid att tänka, helt enkelt. Utan de får man väl ta och skicka in hit då istället. Så jag kunde liksom formulera ett svar, för det var helt omöjligt. Jag var som en urtvättad trasa.
Ja, jag kan tänka mig det. Det hände en del och mycket av det kunde man nog ha lite åsikter om på olika håll och kanter. Vi ska ta oss till Mexikos race, men som brukligt så brukar vi beta av lite vad som har hänt i övrigt i Formel 1-världen och däromkring. Och denna veckan är det ju lite svenska nyheter ju. I Formel 2, närmare bestämt, med Dino Beganovic som kommer att byta stall till nästa säsong.
Mm, han kommer att vara kvar i Ferraris förarakademi och stannar i Formel 2 men byter till DAMS, det teamet som han faktiskt debuterade med i fjol. Och DAMS är ju ett välkänt toppteam. De ligger visserligen bara fyra i år i märkesmästerskapet, men Jack Crawford som kör för teamet ligger ju tvåa. Så att det där är ett bra team. Det är det teamet som faktiskt Marcus Ericsson körde med 2013, året innan han gick upp i Formel 1. Han slutade sexa då, men han tog väl två pole positions, en seger i Tyskland och ytterligare fyra pallplatser den säsongen, om jag inte minns helt fel.
Just det, ett stall med svenska anor kan man väl säga. Och som du sa, han debuterade ju för dem i fjol och gjorde det väldigt bra då. Så förhoppningen är väl att deras sätt att sätta upp den där Formel 2-bilen skulle kunna passa Dino lite bättre än vad Hightech har gjort.
Alltså, han skrev ju på med Hightech innan han gjorde de där debutracen för DAMS i fjol. Så den dealen var ju faktiskt redan klar, berättade han för mig i efterhand. Så att den här DAMS är väl någonting som man har gått och väntat på lite grann, och förhoppningsvis så kommer det passa honom betydligt bättre. Det ska också bli vansinnigt intressant, tycker jag, att se vad Colton Herta, som ersätter Beganovic hos Hightech, kan bidra med.
Ja, det är spännande. Han är bekräftad dit då, Colton Herta.
Precis, han lämnar ju IndyCar för att göra en satsning mot Formel 1, där han kommer att vara reservförare hos Cadillac nästa år. Men hoppas ju ta en av förarplatserna från Sergio Perez eller Valtteri Bottas då till 2027 eller 2028.
Ja, vi får väl se hur det går med det. Det ska bli väldigt spännande att följa, och kul med Dino i ett förhoppningsvis lite mer konkurrenskraftigt stall i Formel 2 nästa år. Kanske han kan positionera sig för att stega upp till Formel 1 sen till 2027, vem vet. Vi håller tummarna.
Mm. Ja, men det är ju hans målsättning. Han hade ju förhoppningar till redan nästa säsong. Men det har ju varit lite tajt där. Och i och med Ferraris kontrakt med Lewis Hamilton så sattes det ju liksom ett stopp i den ena Ferrari-bilen. Och även om Dino kanske inte var aktuell för att hoppa direkt upp i Ferrari, så snarare aktuell för en möjlighet i något av Ferraris kundteam. Och det ena är ju då Haas och det andra är Cadillac. Och Cadillac så valde man ju två väldigt erfarna förare i alla fall för den första biten. Så vad är det, drömmen då? Är det Herta och Beganovic i Cadillac 2028 kanske? Eller 2027?
Ja, det hade ju varit kul. Det känns spontant inte så jättetroligt att de går från Bottas och Perez till Herta och Beganovic. Det skulle vara en helomvändning i Gunther Steiner-stil. får man väl säga. Men det känns som att Haas, vi ska ju snacka om en viss Haas-förare lite längre fram under det här avsnittet såklart. Och den killen kanske letar sig vidare upp lite längre fram i paddocken eller längre fram på griden. Så det då kanske uppstår en plats.
Ja, men det är ju det. Målsättningen för Oliver Bearman är ju att ta sig vidare till Ferrari. Och frågan är ju vad som händer med de två förarplatserna som Charles Leclerc och Lewis Hamilton har. Hur långt tålamod har Ferrari med Lewis Hamilton och vad vill Charles Leclerc göra framöver?
Precis. Hur långt tålamod har han med Ferrari? Ja, det återstår att se. Men kul i alla fall. Efter Austin förra veckan så har det hänt lite också i Papaya-stallet. Vi kan väl ta Papaya-reglerna avsnitt 387. För Oscar Piastri körde ju som bekant, han var lite ambitiös i första kurvan i sprinten. Försökte dyka på insidan av Norris men kördes på av Hulkenberg då för att han blev, ja, det fanns inget utrymme och flög in i Norris. Och han blev inte bestraffad av domarna för det. Men ändå ska Zac Brown och gänget gå in och involvera sig i det. Så att han har fått en liten bestraffning internt. Och den bestraffningen är ju egentligen bara en utjämning av den bestraffning som Norris hade fått sedan tidigare. Som var att Oscar Piastri skulle ha en fördel i att få köra ut när han vill under kvalen resten av säsongen. Nu är den fördelen borta på grund av det här. Så att de har sitt eget lilla regelverk och går in och mikrostyr fortfarande där borta.
Ja, men alltså, jag vet inte riktigt. Är det ledarskap eller föräldraskap eller är det bara dumheter?
Jag vet inte.
På något sätt, alltså, hur mycket ska man styra saker och ting? Situationen är ju så nu, när vi spelar in det här, att det skiljer en poäng i kampen om VM-titeln. Kan man göra någonting och vilka konsekvenser skulle det ha för framtiden? Alltså nu är det ju så att Lando Norris som har visat bäst form på hösten, han leder mästerskapet. Men vilka konsekvenser skulle du få om McLaren då går in och börjar ge honom fördelar i förhållande till Piastri? Och vilka konsekvenser skulle du få om de inte gör det? Hur stor är då risken att man tappar titeln? Och kan man överhuvudtaget gå in och styra? Jag menar, det är ändå så att Oscar Piastri har Mark Webber som manager. Han har ju själv en historia av teamkonflikter. Då med en teamchef som hette Christian Horner och en kollega som hette Sebastian Vettel. Han lär ju inte vara intresserad av att Piastri inte får ett fullt stöd eller ett rättvist stöd. Och vad är nu ett rättvist stöd med tanke på hur McLaren har hållit på hela tiden? Samma sak lär ju vara för Lando Norris. Han lär ju inte heller vara intresserad av att man gör någonting annat än ger honom fördelar eftersom han nu leder mästerskapet. Och hur ska man då hantera de här två emellan och vilka konsekvenser skulle det kunna få för nästa år? För drar man det långt, alltså tanken är ju att de här två ska fortsätta köra med varandra i flera säsonger. Och kan McLaren hantera det? Just nu känns det som att de kan inte gå in och försöka styra mer än vad de har gjort. Nu måste de hålla någon slags jämn nivå och hoppas att det utspelar sig på rätt sätt på banan och inte händer något mer. För går de in, kommer då Piastri vilja vara kvar? Eller hamnar vi i ett läge där de plötsligt måste flytta förare eller sälja förare för att de vägrar att köra? Hamnar vi i ett läge som McLaren var i när man hade Hamilton och Alonso bröt kontraktet? Eller är vi tillbaks Senna Prost? Alltså det finns så mycket i den här bubblan, i det här lilla regelhavet, fruktsalladen som du kallar det för. Vad sa du? Nummer 388 eller vad sa du?
Ja, något sånt. Man har ju tappat räkningen.
Ja, jo, men precis. Men hur mycket kan de micromanage här alltså utan att det får konsekvenser? För vad de än gör så känns det ju som att det kommer att få konsekvenser.
Ja, verkligen. Och det börjar ju byggas upp lite press runt omkring det där stallet från olika håll. Då. Vissa tycker att Piastri får fördelar, vissa tycker att Norris får fördelar. Det går rykten om att Zac Brown, han vill ha Lando Norris, det är hans första förare, men Andrea Stella tycker om Piastri eller vice versa. Liksom. Så att, att då, alltså skulle de gå in nu och säga att nej, men nu kör vi på en första förare, precis när Lando Norris har gått förbi Piastri som har lett mästerskapet hur länge som helst, och nu är Norris förbi med en poäng, och då ska man gå in och, alltså det skulle ju skapa ett kaos som jag inte tror att de skulle kunna hantera. Alltså, men de har ju satt sig i den här situationen genom att gå in från början. Nu måste de ju gå in, för att annars blir det konstigt. Så här, jaha, nu ska ni inte göra det. Nästa gång de smäller ihop, då måste de ju ge en bestraffning igen, antar jag. För annars blir det konstigt.
Ja, men det är, hela situationen känns ju som att den har gått över huvudet på både Zac Brown och Andrea Stella. De trodde väl inte att de skulle vara hotade av en tredje part vid den här delen av säsongen.
Nej, det trodde väl knappt någon. Men här är vi, och så här är det. Så att, ja, vi återkommer till det. Vi tar oss till Mexiko och börjar i FP1, tänker jag. För där hade vi en till svensk, utropstecken, han är svensk. Det hoppas jag alla är införstådda med vid det här laget, Arvid Lindblad. Han fick köra i Max Verstappens bil under FP1. Och det är kul att köra Max Verstappens bil, tänker jag. Han gick in och piskade Sonoda i FP1. Vad det nu är värt, det är ju ingen tävling om att sätta snabbast tid, utan det handlar ju om att sätta upp bilen och så vidare. Men det är ändå ett tecken på att han har pace som räcker i Formel 1, eller?
Sen hade ju Max Verstappen en uppdaterad bil den här helgen. Jag tror inte att Yuki Tsunoda hade det på samma sätt. Men det är en imponerande insats av Arvid Lindblad, som visar att han bör ha en plats i Formel 1 inom en inte allt för lång framtid.
Ja, Helmut Marko var nöjd, kan man konstatera. Han sa efteråt att Lindblad fick ett uppdrag som han skulle utföra, och han gjorde det med perfektion. Så att, har man Helmut Markos välsignelse, så känns framtiden ganska ljus i det där stallet. I övrigt då, det är väl inte så mycket mer från träningarna, tänker jag. Eller studsade du upp någonting under de dagarna?
Alltså, jag skrattade lite grann åt George Russell som satte på sig mask och gick ut på läktaren för att kolla in Fredrik Vesti. Men annars så, alltså, det är tydligt det här, att det här första passet i Mexiko, det är ju ett debutantpass. Alltså, det var ju 9 debutanter. Det är ett pass som inte ger så mycket. Och det är ju så här att i år så ska man ju vid varje team måste lämna över bilen vid 4 tillfällen. Så de som inte haft rookies tidigare fick ju peta in så mycket som möjligt. Och det vi noterade är ju ett exempel att Ferrari valde att gå en annan väg. Det var ju inte Dino Begagnaro som kör, utan man valde att sätta en betydligt äldre simulatorförare. Och det gjorde man för att det finns egentligen inga andra möjligheter att testa en F1-bil, utan då får man ju testa en sån här 2 år gammal F1-bil. Utan FP1 är egentligen den enda gången du kan jämföra det jobb du gör i simulatorn med det jobb du gör på banan. Så då valde man att göra så för att ge honom då möjligheten att uppleva både och.
Just det. Apropå det, så behöver ju Piastri lämna ifrån sig sin bil någon gång under en FP1 resterande delen av säsongen. Det är ju en liten nackdel för honom, väl. Det lär ju bli Abu Dhabi antagligen. För att den banan, alltså dels är ju det passet då i helt andra förhållanden än vad kvalet och loppet är i. Så att man tjänar inte så mycket på att köra runt där, och alla har kört så många varv där att det inte spelar så stor roll att få göra en FP1. Men ändå, där har ju Norris en liten fördel. Bara en liten asterisk i det hela. Men i övrigt då, vi tar oss till kvalet som det var väl inte superhändelserikt i början. Det var Colapinto och Stroll som var sist, och sen en Alpin i Gasly efter det och så vidare. Alex Albon var väl lite en besvikelse, och Bortoletto lyckades inte riktigt. De åkte ut i Q1 och därefter då Liam Lawson, Alonso, Hülkenberg, Ocon och sen Sunoda som ändå var 11 och Olli Bergman. Nej, just han tog sig till Q3. Men i Q3 då, alltså dels Piastri hade ju, han hade ju inte farten hela helgen kändes som, och det blev ju väldigt tydligt i kvalet, hela kvalet egentligen, att han var inte i närheten av Lando Norris. Och man, alltså jag börjar ju undra, är det någonting fel på den här bilen eller? Alltså är det någonting med hans motor som är i bilen just nu, eller hur kan han vara en halv sekund eller mer bakom Lando Norris och kvala in som 8, startade 7 till slut då, men Sainz blev nedflyttad. Så han fick flytta upp en plats. Men han kvalade alltså som 8 bakom Carlos Sainz då, Kimi Antonelli, Verstappen, Russell, Hamilton, Leclerc och Norris. Alltså vad, hur är det möjligt?
Alltså själv så pratar han ju om att det är något fel på honom eller på bilen. Jag höll på att säga att det kan ju nog vara nästan en kombination, och så får du lägga på lite mental styrka i det där och en osäkerhetsfaktor. Alltså dels så är det ju så att Austin var ju väldigt varm asfalt. Här i Mexiko så lever vi ju med den höga höjden och andra utmaningar som den medför. Och då måste man nog köra den här bilen på ett lite annat sätt. Och det löste ju Lando Norris. Alltså det var ju som att han som också har haft problem på andra banor att hitta tillbaka till den här total dominanta platsen som McLaren har befunnit sig på. Han gjorde ju allt rätt. Det var ju verkligen handen i handsken. Här var det som att hans bil gick på räls. Det var inga frågetecken överhuvudtaget. Det kom väldigt, väldigt naturligt för honom. Oscar Piastri har ju vid flera tillfällen behövt verkligen bygga upp helgen. Alltså det har tagit lite tid från träning till nästa träning och så vidare, och in i kvalet Q1, Q2, Q3, och så har han liksom levererat i Q3. Men nu de senaste veckorna så har han inte klarat av det, och det beror säkert en del på att han har haft lite svårigheter med att hitta rätt i bilen, men också på att han inte har förtroendet för bilen. För en Formel 1-bil måste ju köras på gränsen, inte under den och inte över den. Och har man då inget förtroende så börjar man fundera, och då kommer misstagen. Och det är ju så jämnt. Alltså du har ju inte råd att sätta ett halvt hjul fel liksom. Så den mentala biten är ju oerhört viktig i den här sporten.
Ja, och det är ju ändå lite talande att han, när han får frågan då vad som gick fel, att han säger men det är något fel på bilen eller på mig. Att det finns ändå som en möjlighet att det skulle kunna vara fel på honom i hans eget huvud då. Vilket inte känns som någonting som Max Verstappen skulle säga, eller Lewis Hamilton liksom. Alltså du vet, mästerskapsmentaliteten.
Nej, men vi får inte glömma bort att han har ju bara kört i 2 år. Att han är fortfarande ganska grön, Oscar Piastri. Och den här pressen som kommer på, den är extremt tuff. Jag menar, Max Verstappen var ju helt vansinnig efter kvalet och sa att jag kommer inte lyckas med någonting, den här bilen är helt värdelös, det funkar inte på i de här förhållandena. Skitsur var han. Men han lyckas ändå under den sista stinten i racet köra på max av sin förmåga och sätta varvtid som är helt makalöst konstant för att själv ge sig möjligheten till att faktiskt utmana om en andra plats som han säkert hade tagit om det inte hade varit för den här virtuella säkerhetsbilen. Och det är för att han litar på sig själv och på bilen. Oscar Piastri litar ju just nu varken på sig själv eller bilen. Och där kan mycket väl skillnaden ligga.
Ja, så kan det vara. Andrea Stella fick också frågan. Han sa att Lando är en förare som trivs med lågt grepp. Det är då han liksom har sin edge mot resten av fältet. Medan Oscar är en förare som trivs på mycket grepp. Högt grepp, vad säger man? Mycket grepp. Så att, ja, på sätt och vis kanske. Och då menar ju Andreas Stella då att så, det har varit ganska lågt grepp. Både i Austin och i Mexiko. Så att vi kanske får avvakta och se om det ligger någonting i det längre fram när vi får lite mer när banan passar Oscar Piastris körstil lite mer då.
Jo, men den här banan i Mexiko, det är också den ligger ju, den används ju inte Den är byggd på någon slags arenaområde där den här coola läktaren är en gammal baseballläktare, och sen vägarna, banan används inte mycket, och vägarna används ju stort sett om man ska köra fram till parkeringsplatser för att man ska gå på andra event som ligger på det här området. Så det är ju det är en bana som utvecklas väldigt mycket under helgen. Så att ja, det ligger säkert en hel del i vad Andrea Stella säger. Och sen får vi se. Och så får vi se hur Oscar Piastri klarar av att hantera situationen när han nu då plötsligt är tvåa, vilket gör att han måste jaga uppåt, och han är också jagad bakifrån.
Ja, han är mitt i den där sandwichen. Och det är ju aldrig särskilt kul, tänker jag. Man vill hellre vara brödet.
Var det det han sa i Austin också?
Ja, jag tror det. Ja, men Norris då, han var ju totalt överlägsen. Alltså han var nästan 3/10 före Leclerc på andra plats i Q3. Det känns som att, ja, nu är det ju då att han trivs med lågt grepp. Men shit, vilken förvandling han har gjort. Från att vara, alltså tidigare på säsongen snackade vi om Norris som en liksom lite mentalt svag och lite så här, han fick aldrig riktigt till det. Han var inte konsekvent i toppen, lopp efter lopp. Nu senaste loppen känns det ju som att han har maxat vad som finns i den där bilen. Sen har han blivit slagen av Verstappen några gånger på liksom, för att det är Max Verstappen i en Red Bull som plötsligt är väldigt bra. Men alltså den här uppvisningen han gjorde i Mexiko var väldigt imponerande, tyckte jag.
Mm. Men nu kanske du kommer tycka jag är lite knasig här, men när det gäller Lando Norris så är min uppfattning att han är alltid bäst när han inte har någonting att förlora. Alltså så fort det är så att han har någonting att förlora så sviktar han lite grann i de där avgörande lägena. Men när han inte har någon press och när han har allt att vinna så kan han ju vara helt makalös bra. Han tar sig ju liksom ofta hela vägen ända fram, och så precis när det ska avgöras då tappar han. För grejen är ju den, hade Oscar Piastri levererat på en bättre nivå än vad han gjort de sista helgerna, så hade han ju inte gått om här. Det handlar ju om en omkörning här från plats 5 till plats 4 för Piastri, så hade inte Norris varit i VM-ledningen. Så att jag, och hade Verstappen dessutom gjort ett bättre kval, så hade det kanske också sett annorlunda ut. Och nu pratar jag som Filip alltid säger om mormors buss, och det beror ju på... Det finns ett tyskt uttryck som säger att wenn meine Großmutter Räder hätte, wäre sie ein Omnibus. Alltså om min mormor eller farmor hade haft hjul, så hade hon varit en buss. Om wenn och aber, som man säger på tyska. Alltså om utifall att skulle det kunna hej och hå vara så här. Men jag tror lite grann att Lando Norris perfekta race här idag var extremt viktigt för honom framöver. Men hade han haft någonting att förlora, så hade han inte kunnat klara av att leverera det här. Den här gången stod också omständigheterna på rätt ställe. Han gjorde allting rätt och han hade ingenting att förlora.
Nej, det ska bli kul att se nu då när han har ledningen i mästerskapet. När han faktiskt har någonting att förlora då. Hur han levererar framöver. Men bakom honom i kvalet, två Ferrari-bilar. Vem såg det komma? Charles Leclerc 2, Lewis Hamilton 3.
Fast vi får inte glömma bort att det faktiskt är så att det var ju den banan de tog sin senaste seger på för ett år sedan.
Ja. Men ändå, de har inte liksom rosat marknaden i denna säsongen, så att säga.
Verkligen inte. Även om Leclerc nu har två pallplatser. Så att det var en absolut överraskning. Jag hade förväntat mig att Max Verstappen skulle leverera betydligt mer än vad han gjorde i det kvalet. Och då tror jag att hela helgen hade sett annorlunda ut.
Ja, för bakom Ferrari-bilarna så var det alltså George Russell och inte Max Verstappen. Så George Russell 4 och sen därefter Max Verstappen bara 5, inom citationstecken kanske. För det är ju inte... Alltså man har ju nu bara senaste månaderna börjat förvänta sig att Verstappen ska vara uppe i toppen och slåss med Norris, Piastri och så vidare. Och här är han alltså bara 5, och då, ja, lite ja, det var ju ett drömläge för Norris där. Det kunde inte bli mycket bättre än att sätta sig själv på pole, Verstappen femma och Piastri får starta från sjunde plats. Det är ju optimalt sett till mästerskapsställningen på förhand.
Ja, och så får fri fart och det på en bana som är nästintill omöjlig att köra om på. I alla fall väldigt, väldigt svår att köra om på. Och sen såg vi ju redan på fredagen faktiskt när vi tittade på träningarna, framförallt under det andra träningspasset där då, hur fint hans McLaren fungerade i sätt till däckslitage när han hade fullt bränsle. För det är också en väldig skillnad på att kvala och sen lägga i liksom mängder med bränsle i den här bilen som blir så mycket tyngre. Och vi kunde ju se när vi tittade på hur varvtiderna såg ut under fredagen att det var liksom ingen som kunde hota honom sett till däckslitage under och tider med en fulltankad bil.
Nej, och en stor fördel just i Mexiko med att starta först är ju att man får chansen att slippa kaoset i kurva 1, 2, 3. De här långsamma, tajta, knixiga kurvorna. Och om vi hoppar vidare till racet så kan vi ju se att det visade sig stämma ganska bra. Lando Norris fick ju en helt okej bra start. Blev inte, ja okej, de var ju fyra i bredd där i någon halv sekund precis innan inbromsningen, men han klarade sig ganska smärtfritt ifrån det som hände bakom, för där det var ju Leclerc och Hamilton som var två av de här andra bilarna som var uppe bredvid Norris, och sen utöver det då också Max Verstappen längst ut på banan, lite ambitiös kanske, han sa ju själv att han blev uttryckt, och det, så kan man väl se det, men det är ju också liksom, det är ju tre bilar där på insidan, så jag vet inte vad han förväntade sig riktigt. Och det leder ju oundvikligen till att, alltså, bromsar man på en curb så har man inte lika bra grepp som ute på asfalten. Så att han får ju problem att ta den där kurvan. Han bommar i första kurvan helt och hållet, Max Verstappen. Tar inte ens kurvan. Han försöker ju knappt efter att han efter att han bara liksom blir en resenär och flyger rakt framåt. Och kör istället över gräset. Skippar kurva 2 och bara joinar banan igen efter kurva 3. Så ja, där, alltså där kände jag, okej, det där kommer man inte komma undan med. För jag tänker ju, alltså, om man ponerar att efter kurva 1 att man inte skulle kunna gena där, att det var ett staket liksom. Då hade ju Max Verstappen varit tvungen att ta den här långa bågen tillbaks på banan efter att han tar det här raka spåret rakt fram. Så ut på gräset och sen svänga skarp höger tillbaka ut på banan och ta kurva 2. Om han hade behövt göra det, då hade han ju, alltså han hade tappat typ 10 platser på det eller någonting. I det läget liksom. Första kurvan, första varvet. Så att alla bilar är ju precis bakom. Och ja, då kan man väl, i min värld är det självklart att han genom att gena där, även om han inte liksom körde om någon på det viset, så fick han en fördel genom att lämna banan. Eller? Det tyckte inte domarna, men...
Nej, de tyckte någonting helt annat. Alltså det jag tycker är konstigt i den här situationen, det är att man väljer att fria Verstappen för startincidenten. Men, ja, sen är det ju typ samma ställe när Verstappen och Hamilton går ihop på varv 6. Och där får Hamilton en bestraffning på 10 sekunder. Det är en situation och två utredningar mot Hamilton i det läget. Och där anser domarna att han är leaving the track and gaining an advantage. Alltså att han lämnar banan och på så sätt vinner en fördel. Mm. Men jag ser inte heller vad som är skillnaden på det som Hamilton gör och det som Verstappen gör. Men jag är ju å andra sidan inte heller domare, men jag tycker det blir lite konstigt i det här läget, faktiskt.
Ja, alltså, det enda jag kan tänka mig är att domarna resonerar så här. Hamilton i det läget då, genom att liksom gena på utsidan av banan, fortfarande kan hålla Verstappen bakom sig och på så sätt då har tjänat en position. Men det är ju inte så regeln är skriven, att alltså det heter ju inte leaving the track and gaining a position. Det heter ju leaving the track and gaining an advantage. Och fördelen behöver inte bara vara en position som man tjänar. Det kan ju också vara en position man inte tappar, ja, men genom att göra så.
Jag håller med dig till 100% där. Sen så kan det ju också vara så att de anser att ja, men det här är första kurvan och att man kanske inte dömer riktigt lika hårt just i första kurvan för att det kan uppstå så många olika situationer och man låter det vara lite mer race-incident-aktigt och väljer att släppa i de lägena för att det är just starten. Men jag har ändå lite svårt... Jag har lite svårt att se skillnaden. Och visst, de hade massor att göra. Det kom in en massa grejer till domarna där direkt. Men det tog ändå en himla tid alltså. Innan man kom till någon form av beslut. Och sen att det är två så otroligt olika beslut. Alltså Hamilton klarar sig i den andra utredningen. Han får ju en bestraffning, standardstraffet för att han lämnat banan och vunnit en fördel för att han körde om bil 1 och sen inte gav positionen. I den situationen står det i domslutet. Den andra utredningen handlar om att han inte ska ha följt race directions eller tävlingsledningens instruktioner för att han inte använder den därför avsedda asfaltsbanan utan kör ut på gräset istället för att ta sig ut. Men där bestraffar man honom inte. Ah, vet inte, 17, alltså. Det blir lite så här gräsmatte-racing. Du vet, två åkergräsklippare bredvid varandra.
Ja, verkligen. Ja, men det är lite så här Fiat-tombolan. Att man bara drar en kula ur den där, ur den där grejen. Och sen får man se vad det blir för straff. Ja, alltså Hamilton var inte helt nöjd själv. Det var också kul hur han formulerade det. Han gick på radion och sa... what about all the other cars that cheated? Vad är det med alla andra som fuskade? Så han erkänner ju att han själv fuskar.
Ja, men det är det. Och sen så tycker jag, jag tänkte på det också när Fredrik sa, jag hörde honom i en intervju med Sky efteråt, där han sa att han tyckte det var väldigt märkligt eftersom Max Verstappen genade i kurva 3 men inte fick något straff alls, men vi fick 10 sekunder. Jag kan förstå hans irritation. Det var väldigt många som såg racet som också var irriterade och menade att Verstappen, han bestraffas minsann aldrig någonsin. Jag hade väldigt gärna velat ha en intervju med domarna, och den intervjun hade jag velat se Nico Rosberg göra för att verkligen ställa rätt frågor i det här läget.
Ja, du kan läsa den intervjun på någon betting-site eventuellt. De gillar ju att göra intervjuer där, domarna.
Ja, men då får de inte vara kvar som domare.
Nej, det är sant. De har kanske lärt sig från sina misstag.
Nico Rosberg pratar ju, han har ju någon slags märkligt kontrakt med Sky. Så han pratar ju enbart med Sky och får inte lov att prata någonting om det pågående mästerskapet med någon annan publikation i Europa.
Jaha.
Jag har nämligen ställt frågan.
Då får vi inte höra Nico Rosberg som gäst i Plattan i mattan i vinter då?
Det får vi inte göra, för det förbjuder hans kontrakt med Sky.
Ja, tråkigt. Han kan göra en sån Max Verstappen, kör under pseudonym, Frans Herrmann situation.
Ja, nej, men jag tror det var i Bibeln förra året eller om det var för 2 år sedan, jag kommer inte ihåg. Då vägrar han först att uttala sig överhuvudtaget, men sen så hänvisar det faktiskt till att de frågorna jag främst ville ställa hamnade om de tidigare, eftersom han faktiskt är den enda föraren vid sidan av Max Verstappen och Lewis Hamilton som har vunnit någon VM-titel överhuvudtaget de senaste 10 åren. Och då gick det bra att prata om tider som varit, men inte tider som pågår.
Okej, okay. Ja, speciellt. Men den här incidenten i första kurvan satte ju verkligen, eller det förändrade ju verkligen, bristen på straff förändrade ju verkligen loppet, kan man ju konstatera. Jag tycker det är ett typ skandalöst beslut, om jag ska vara ärlig. Jag satt med hakan nere på golvet när de bara friade honom för att ha genat på det där viset. Och jag har inget emot Max Verstappen, jag är inget fan till någon. Jag tycker bara det är provocerande när man inte applicerar reglerna på ett rimligt sätt. Och det känns som att domarna bara tänker väldigt singulärt. Att så här, han tjänar ingen position. Det handlar inte bara om det. Som sagt, hade det varit en vägg där, då hade han liksom tappat 10 platser. Så att, Ja, kanske ska sätta upp ett staket där. För att Fernando Alonso var ju också inne på det. Han var så här, ja, det är otroligt orättvist att man bara kan köra där igenom på kurva, på första varvet och inte få något straff. Men det är bra, jag har dragit en lärdom till framtiden. Så han kanske provar det där nästa gång då, om de inte sätter upp ett staket.
Han som är den mest orättvist behandlade föraren av alla, någonsin, genom hela F1-historien.
Ja, av domare, motståndare, stallchefer och Gud själv till och med. Ja, det är inte lätt. Ja, Piastri hade ingen rolig start heller. Han åkte också, bommade också första kurvan och var ute på gräset. Kom tillbaks i alla fall, han körde i alla fall tillbaks ut på banan där man ska göra det. Och tappade lite platser då. Han hade slut bakom Yuki Tsunoda. Det är det sämsta som kunde hända honom. Det är Max Verstappen, stallkamrat. Så då förstod nog alla att Yuki Tsunoda kommer inte göra det så lätt att köra om. Även om Piastri givetvis sitter i snabbare bil och är en bättre förare och så här. Och det var ju kul för Tsunoda att få vara, för en gångs skull, vara till nytta för Red Bull-stallet.
Ja, men det kändes ju som första och enda gången överhuvudtaget som han har kunnat hjälpa det där teamet. Kanske en, ja, lite till glädje för honom som fortfarande hoppas på att få stanna kvar. För att gentemot honom försöker nog teamet öppna så mycket möjligheter som de kan för att han ska kunna ge dem några fördelar under de lopp som återstår, även om jag själv har svårt att se att han kör Formel 1 för Red Bull eller något av de teamen kommande säsong.
Mm, så är det. Men den där insatsen han gjorde fram till varv 12 när Piastri körde om honom, var nog, det kan nog ha varit avgörande för att Piastri inte slutade fyra utan blev femma. Så det är ändå 2 poäng. Och 2 poäng skulle kunna bli avgörande i slutändan. Bara en sån sak som att hade han fått 2 poäng till så hade han varit i mästerskapsledning nu. Ja. Sen lite senare i loppet, alltså jag tänkte på Oscar Piastris omkörning av George Russell. Kanske en kandidat till årets omkörning. En riktig så här divebomb fast han klarar kurvan. Det är otroligt kul att se.
Ja, jag förväntade mig att jag skulle ha ett meddelande från Filip. Men jag fick inte det. Jag vet inte, han har gått in i pappaledighet och gått upp i något helt annat.
Ja.
Jag är lite besviken.
Man kan ju tänka sig att ett lopp som börjar klockan 9 borde passa en pappaledig man ganska bra.
Fast
eller
det vet man ju
barn ganska tidigt.
Det vet man ju aldrig. Man hoppas ju alltid. Nej. Det, men det kan ju vara så att de har egna klockor, och framförallt med tanke på att det var tidsomställning. Det vet jag, tyckte jag alltid var extremt jobbigt när jag hade småbarn, för ingenting funkar när den där jäkla klockan skulle ställas om.
Ja, barn fattar ju inte att det är sovmorgon liksom. Vi har fått en timme extra.
Nej.
Nej, det är trist. Nej, men det var kul att se. Riktig så här Daniel Ricciardo-omkörning. Och faktiskt, jag tänkte på det, det är liksom första gången man får se lite mästerskapstakter av Oscar Piastri på ett ganska bra tag. Han visade lite jävlar anamma och tog sig förbi, och det var en viktig omkörning. Han behövde göra den och han lyckades göra den. Så att, ja, Janne Blomqvist var inne på det under loppet också, att han gjorde ändå ett bra lopp från där han var och förutsättningarna han fick, Oscar Piastri. Det var en ganska imponerande insats, även om det bara blev en femteplats, tycker jag, i loppet.
Jo, men absolut. Det är ett klart godkänt jobb och han gör det bra. Det är bara det att man har högre krav på någon som leder mästerskapet, och en racehelg, visst, poängen delas ut på söndagen, men förutsättningarna för att ta många poäng, de tar du på lördagen. Och han måste ju få ihop båda delarna om han ska vinna den där titeln som han nu har haft ögonen på ända sedan i Saudiarabien i våras.
Mm. Och han måste hitta formen ganska snabbt. För att om han inte gör det nu så kommer han ju börja halka efter, och då kommer det börja kännas ganska hopplöst om han skulle vara 20 poäng bakom liksom 2 lopp kvar. Så att, ja, det är på tiden att han sätter fart i grejerna. George Russell just var inte, han hade inte det roligaste loppet. Han hade lite beef med sin ingenjör och det var lite tjafs på radion. Vi kan väl lyssna lite snabbt bara på hur det lät när han låg bakom Antonelli och framför Piastri, och blev, ja, då, kommunikationen var inte helt, vad ska man säga, för barnvänlig.
So rear surface temperatures are sky high. George, let's get these under control.
Marcus, I've got a car in my okay. The car much quicker than ours. I'm trying to hold position. I've got much more pace than Kimi here, and we can fight for a podium. I'm happy to give the position back if I don't achieve it, but my tires are just getting sacked here.
Understood.
Ja, mer censurerade partier än ord.
Jag trodde faktiskt inte att de censurerade orden fanns i Russells korrekta ordförråd. Det som jag ändå tyckte var lite roligt var hur han lyckas låta förhållandevis artig ändå. Trots alla pip liksom.
Ja, ja, verkligen. Han liksom förklarar pedagogiskt fast med lite svordomar och fula ord inslängt i det hela. Men det var ju en konstig situation att han låg inklämd bakom en ganska långsam Antonelli och framför Piastri som var mycket snabbare. Och han fick köra i smutsig luft och försvara samtidigt som han liksom, han slet ju däcken så det stod härliga till. Och han ville ju bli omsläppt av Antonelli för att kunna liksom rycka ifrån och slippa det där. Och det tog ganska lång tid innan de tog det beslutet.
Personligen tycker jag att det tog alldeles för lång tid. Alltså de skulle ha varit mycket snabbare med att fatta det beslutet, Mercedes. För nu gav man inte Russell någon chans egentligen, precis som du säger. För att han låg för länge där bakom och slet alldeles för mycket. Så att, det tycker jag får gå på Mercedes axlar.
Ja, och de brukar ju vara ganska bra på det där. Alltså när man kommer ihåg deras storhetstid så var de ju liksom bra på reagera och agera snabbt och vara förberedda på olika scenarion och så här. Nu kändes det som att de sabbade lite sina egna chanser och blev straffade för det. Blev ju omsläppt till slut, lyckades inte gå förbi, hans däck var för slitna eller så hade han inte pacen, vem vet. Men fick till slut släppa tillbaka Antonelli igen efter att han blev omkörd. Carlos Sainz hade inte heller det kul, han fick ju då en nedflyttning, han hade väl med sig den från Austin och hade ett tekniskt problem som jag inte vet om jag har sett förut, att hans pit limiter inte funkade riktigt som den skulle och det gjorde att han körde för snabbt i depån två gånger. Och det roliga med det då tycker jag att då får han bestraffningen att åka igenom depån en gång.
Ja, men det är ju hål i huvudet på den liksom.
Ja, det är så taskigt ju. Ja. För att alltså, hans pit limiter funkar inte.
Nej, men det måste ju varit något fel på kalibreringen där, att det liksom, hos honom stod det att det var en viss hastighet, men det var en helt annan hastighet. Och sen så får han en bestraffning och så får han nästa bestraffning. Ja, men kör igenom depån. Ja, vänta lite, det kan jag väl göra, men jag kommer ju få en bestraffning till. Jag är dumt.
Han fick ju krypköra igenom depån bara för att ha lite marginal. Det hade ju varit kul om han hade råkat köra för snabbt igen under sitt drive-thru-straff, men så blev det inte. En grej som hände i början av racet för övrigt, som vi inte har berört, det var att Liam Lawson gick in i depå på första varvet redan och bytte framvingen. Något som inte alla funktionärer runt banan var med på, verkade det som. För när alla bilar då, alla utom Lawson, hade kört igenom kurva 1 så klev det ut några funktionärer i kurva 1 och skulle plocka upp lite skräp. Bildelar och så vidare som hade hamnat på banan. Och de hade väl då inte blivit tillsagda, antar jag, får man väl förmoda, att det finns en bil i depån. Så de var ute på banan och sprang när Liam Lawson kommer ut ur depån och kommer till kurva 1.
Ja, men det är livsfarligt.
Alltså han blir ju rasad. Det är ju helt... Alltså man fick inte se det i sändningen. Det dök upp på sociala medier så fick man se det lite efteråt i sändningen då, efter loppet. Och det ser ju skräckinjagande ut, alltså. Stackars funktionärer. Och stackars Liam Lawson som kommer ut och liksom får se två människor springa på banan bara typ 20 meter framför honom.
Ja, men det måste, om jag har läst mig till rätt saker i efterhand, för jag såg det ju inte heller under racet, jag såg det först sociala medier efteråt eller i slutet av racet, och så gick det först ut ett besked om att man skulle plocka undan de här bildelarna som låg där och sen kör Lawson in i depån. Så det blir en misskommunikation att man inte meddelar det till de funktionärer som var på väg ut på banan. Och så faller det samman då med deras insats som sopkvastar och Lawsons väg ut igen.
Ja. Han sa själv att jag kunde ha dödat dem. Så att, ja, nej. Det där får de se över. Och kanske var det just den incidenten som påverkade lite, alltså på varvet, eller loppets näst sista varv var det väl, när det blev en virtuell säkerhetsbil för att Sainz hade parkerat. Han körde fint och prydligt ut i en sån där lucka i staketet ut från banan. Men det var ju då lite funktionärer runt om den bilen i ett väldigt långsamt parti dessutom, så att det kändes ju inte som att det var en stor risk eller någonting som kanske hade föranlett en virtuell säkerhetsbil i normala fall. Men med tanke med det som hade hänt då på varvet, så kanske domarna var lite så här, vi ska nog ta det säkra för det osäkra och dra ut säkerhetsbilen här. För det blev ju gul flagg först. Och detta var just när Verstappen hade jagat i kapp Leclerc och var precis bakom och skulle köra om. Och så blev det gul flagg där då. Och när de kör igenom det här partiet där det är gul flagg där Sainz bil står, där tar ju Verstappen in en halv sekund. Och han var en sekund bakom vid det tillfället. Han tar in en halv sekund, halverar avståndet till Leclerc. Det har inte domarna reagerat på. Det känns ju lite... För sen blir det ju en virtuell säkerhetsspel, så uppenbarligen tycker de väl att det var en ganska... Det var inte liksom fritt fram och köra i fullt blåst då.
Nej. Det som gör att det är alltid svårt att kommentera domarna är ju att de har ju mycket mer material än vad vi har som sitter och kanske tittar på 1, 2, 3, 4 skärmar. De har ju en helt andra möjligheter, så därför är det väldigt svårt att kritisera. Min upplevelse under det här tillfället av loppet är ju verkligen bara hur jag känner. Jag bara skriker rakt ut nej, för det man vill ha är ju fighten mellan Charles Leclerc och Max Verstappen om plats 2. Och där känns det ju som att man blir lite snuvad på den fighten just då. Samtidigt som jag givetvis förstår att vi ska inte ha funktionärer på banan och då måste man hitta en lösning, och det är ju tveksamt om Verstappen nu har tagit in så mycket just där, men det är svårt att säga någonting helt om det, för domarna har andra förutsättningar som sagt än vad vi har. Jag känner mig bara snuva på konfekten.
Ja, verkligen, för det kändes ju som att det skulle kunna bli en av årets mest viktiga omkörningar av Verstappen på Leclerc, eller att det skulle kunna smälla, eller alltså det var mycket som var på spel just i det ögonblicket. Piastri jagade också Bearman, så han hade också kunnat ta viktiga poäng. Det var liksom klimaxet av loppet, och så blev han strypt precis i fel tillfälle. Det var synd. Sainz kunde väl var du tvungen att få problem med bilen just där.
Men det är väl så, det är nog väl en Williams som får problem, va? Så var det ju i finalen 2021 också.
Just det. Då hade Max Verstappen det på sin sida. Mm. Inte denna gången. Han sa ju det efteråt också. Ibland har man tur med säkerhetsbilen, ibland har man inte tur med säkerhetsbilen. Var väl en liten peak kanske?
Jag uppfattade det som så, ja. Sen om det är rätt, och det var hans intention, det vet jag inte.
Nej, Toto Wolff, hans puls kanske gick upp lite när han fick höra det. Vem vet. Just Olly Bearman måste vi ju snacka om. Vilken insats han gör alltså. Vad startar han? 10 eller 9? 9 alltså, var det va, kanske?
Han gör ju en fantastisk insats och tar den fjärdeplatsen. Alltså, det var ganska länge som det till och med såg ut som att han skulle kunna ha chansen på en pallplats innan Max Verstappen, som då började racet på mediumdäcken och gick emot alla bilar runt omkring honom som startade på mjuka däck. Vilket gjorde att Verstappen hade de mjuka däcken under avslutningen av loppet, och där körde han ju otroligt konstanta tider och verkligen åt upp det försprång som Charles Leclerc hade skapat sig. Och i den återhämtningen försvann ju också Oliver Bearmans möjligheter till en pallplats, för Verstappen var ju inte möjlig att slå för någon annan som befann sig på samma planet och slog som just den tredje platsen just där. Men Oliver Bearman gjorde ju en jättefin insats, hans bästa någonsin i Formel 1.
Ja, och Haas, han tangerar ju Haas bästa resultat någonsin med en fjärde plats. Så att, grymt imponerande. Och det kändes inte som att det var av någon slags tur. Utan det var på pace. Han var snabb, han var liksom, han körde om Max Verstappen väl vid något tillfälle till och med.
Ja, men
alltså, det är otroligt imponerande.
Ja, men sen är det ju så här, det ska vi inte komma ihåg, det ska vi inte glömma bort, att det här är ju en väldigt speciell bana med väldigt speciella förutsättningar. Det fanns ju bilar här som absolut inte fungerade i Mexiko. Och sen fanns det de som fungerade väldigt väl. Det här är 2285 meter över havet. Jämför det med Sandfort som ligger på havsnivå. Alltså det är en stor skillnad. Det får vi inte glömma bort.
Nej, så är det. Haas verkar det funka väldigt bra här. Den andra Haas-bilen med Esteban och Ocon slutade ju 9. Så att, nej, imponerande. De tog 14 poäng till... till kontot och ja, det närmar sig, det är ju otroligt, alltså vi stirrar oss ofta blinda på förarmästerskapet, men herregud vad jämnt det är i konstruktörsmästerskapet, dels mellan plats 2, 3, 4 där med Ferrari, Mercedes och Red Bull, där skiljer det bara 12 poäng, alltså de tre är inom 12 poäng, vilket är intressant, minst sagt. Nu är de stallen rätt rika, så de blir inte lika påverkade kanske som, av liksom prispengarna som stallen längre ner. För där är det ju lika jämnt fast mellan fyra stall. Det är Racing Bulls på 72 och Kick Sauber på 60. Däremellan finns både Haas och Aston Martin. Alltså, det är mycket pengar mellan, som skiljer mellan den sjätte och nionde plats.
Ja, och det är 12 poäng där också.
Ja. Ja, det är ju, det är ännu en krydda till den här säsongsavslutningen. Får man väl lugnt säga. Vad tror du om Oliver Bearman? Hur är han liksom denna generationens svar på Leclerc, Russell och grabbarna, eller?
Ja, men han har ju gjort många bra insatser. Han gjorde bra insatser när han var med i Ferrari i fjol. Så imponerade han ju. Det var inte riktigt lika imponerande i Formel 2. I år gör han ju sin första riktiga säsong i F1. Och han sitter ju i en Haas. Inte i en Racing Bulls som Isaac Hadjar. Som ju är liksom jämförbart. Och Racing Bulls bil anses ju vara väldigt, väldigt lätt att köra. Mm. Så att han har väl potential. Sen så ska man säga att det krävs ju mer än en riktigt bra placering naturligtvis. Men det han gjorde i Mexiko var väldigt, väldigt bra.
Det får man lugnt konstatera. Han pep upp på en 13:e plats nu. Har samlat in 32 poäng den här säsongen. Det är inte fy skam. Han är med det 2 poäng före Ocon, stallkamraten, så att han slår en ganska rutinerad och meriterad förare också. Det ska man inte glömma bort. Ja, Norris har vi ju knappt berört i det här racet. Det var ju för att han syntes ju knappt i sändningen heller. Han var ju längst fram och bara defilerade i mål. Och som sagt, alltså nu en poäng före Piastri i mästerskapet. Ny mästerskapsledare. Men Verstappen knappar in ändå på första platsen, även om Norris drog ifrån Verstappen, så närmar sig Verstappen första platsen.
Alltså för Max Verstappen, som var så förbannad efter kvalet och tyckte bilen var helt värdelös, var det här ändå en riktigt, riktigt bra helg. För han kom till Mexiko 40 poäng efter VM-ledaren och han lämnar Mexiko 36 poäng efteråt. Så han tog ju in 4 poäng där. Så för honom var det ju ändå trots allt positivt, även om han nog gärna hade velat ha andra platsen. Och Lando Norris är han ju nu helt enkelt en endaste liten pinne kvar. Och vad har vi då? Vi har 4 racehelger kvar, varav 2 sprinthelger.
Mm.
Men det jag tänkte på där är faktiskt buropen mot Lando Norris efteråt. Så jag har forskat lite i det. För först så funderar jag om det berodde på den här incidenten i samband med Qatar 2023, när han sa att Max Verstappen inte hade någon teamkollega som kunde utmana honom och på det sättet då baktalade Sergio Perez, om det påverkade mexikanerna. Men jag läste lite grann, det finns ett motorsportmagasin som heter Fast Mag som är mexikanskt. Och där har man haft en undersökning. Och det visar sig att de mexikanska fansen uppfattar att McLaren gynnar Norris framför sin kollega Oscar Piastri. Bland annat då efter de olika teamordersen som har varit här under hösten. Så att det är därför som man helt enkelt buade. Om det stämmer vet jag inte, men det är väl den teorin som det i alla fall. Jag tyckte det var lite konstigt faktiskt att man buar ut någon som har imponerat på det sättet och dessutom tagit sig upp i VM-ledningen.
Ja, verkligen. Det är lite taskigt. Men de tycker inte om när det inte är fair play och när inte båda bilarna i ett stall har samma förutsättningar. Kanske påverkade av just Perez situation i Red Bull då.
Så kan det vara. Jag hade ju förväntat mig en intervju med Sergio Perez pappa, för han har ju varenda år i Mexiko talat om att hans son slåss om VM-titeln. Men i år så väntar han väl på att få testa den här gamla Ferrarin då inför Cadillacs comeback.
Ja. Vi kan väl ta race-resultatet. Lando Norris alltså vinnare framför Leclerc och Verstappen då trea. En ganska viktig tredjeplats som sagt.
Alltså extremt viktig med tanke på läget i mästerskapet och Verstappens möjligheter. Och den påverkar faktiskt också Red Bulls beslut kring vem som blir hans kollega till nästa år. För jag såg en intervju med Lauren McKee efteråt och han sa att vi har nu bestämt oss för att skjuta upp beslutet kring vilka förare som kör hos oss i Racing Bulls och i Red Bull. Därför att vi vill koncentrera oss på kampen om mästerskapstiteln. Samma fråga fick även Helmut Marko som har sagt att han skulle lämna ett besked här efter Mexiko. Han sa att nej, vi kommer att lämna det beskedet i samband med deltävlingen i Abu Dhabi. Och i samband med deltävlingen i Abu Dhabi kan troligen betyda efteråt, då det är de här juniortesterna. Därför att Marco svarade också att först och främst nu står kampen om VM-titeln i fokus.
Ja, det kan ju vara smart i sig. De vill väl inte demoralisera Yuki Tsunoda i det här läget. Tänk om det uppstår en sån här situation igen då där Tsunoda behöver hålla en McLaren bakom sig. Då är det ju bra att han har lite motivation extra.
De behöver ju hålla både Tsunoda och Isaac Hadjar. Alltså de har ju faktiskt flera bilar, även i Alonso, som de faktiskt kan använda som bromsklossar. Och det vill de ju kunna nyttja genom att hålla alla förare vid gott mod så länge som möjligt.
Ja, det är smart. De är inte dumma där borta i Red Bull-fabriken. Fjärde platsen då, Olli Bergman som sagt, grymt imponerande, 12 poäng till honom. Och femma Oscar Piastri framför de två Mercedes-bilarna med Kimi Antonelli och George Russell. Därefter Lewis Hamilton som hade ett ganska brokigt race med den här 10 sekunders bestraffningen som han fick. Och Esteban Ocon som sagt som nia och Bortoletto tia. Precis utanför poängen var Tsunoda följt av Albon, Hadjar, Stroll, Gasly, Colapinto, Sainz som ju inte fullföljde loppet men blev klassificerade eftersom det var precis mot slutet. De som bröt loppet var Fernando Alonso, Nico Hülkenberg och Liam Lawson. Ja, det var ett matigt lopp det här.
Ja, men det var
fanns det att snacka om.
Ja, men det gör det. Så jag har faktiskt fyllt på med lite matiga plus också.
Mm, då tar vi oss dit.
Vi börjar med motorstoppet och det går faktiskt till domarna. För en bedömning är en bedömning. Det vet vi alla som håller på med någon form av idrott där det finns domare. Men det tog för lång tid och det kändes som att det var lite oklara regler. Och framförallt så var man inte tydlig med i efterhand att förklara varför man gjorde en bedömning åt det ena eller det andra hållet. Och det hade jag väl kunnat önska.
Ja, håller med.
Ett plus går faktiskt till Oscar Piastri, för att även om han gjorde en bra söndag så räcker inte det han behöver om han ska vara med och slåss om den här VM-titeln, vara betydligt snabbare även på lördagen, så han måste upp ur sitt hål och fokusera på rätt saker. Två plus går till George Russell, för när Fernando Alonso sviker och bryter racet så sköter Russell radion åt mig så jag får någonting att skratta åt.
Ja. Underbart. Och extra plus för den där outfiten han körde på läktaren nu.
Ja, jag visste faktiskt inte att han var så rolig. Jag har aldrig uppfattat honom som rolig.
Men han det var har bra den brittiska att han torra humor nu.
Ah, ja, jag kan tänka mig liksom att han kliver in som typ så här agent 007. Det är väl typ hans humor. Men det där ja, men var typ ändå lite kul.
Alltså jag funderade lite på det. Var det ingen som kände igen honom? Alltså hans, man såg ju bara munnen typ. Men den är ju ganska igenkännbar, tycker jag. Okej, nu såg man i bilden och visste att det var han, men nog skulle väl någon kunna ha spottat honom på läktaren.
Men jag såg faktiskt en del klipp på sociala medier när han går omkring, och det var ju ingen som känner igen honom.
Kul för honom. Det kanske vi får se fler gånger då. Kul att inte bli igenkänd och kunna gå på F1-lopp som F1-förare utan att bli störd.
Tre plus, de går faktiskt till Charles Leclerc som tog en pallplats, och Ferrari som nu är tvåa i konstruktörsmästerskapet. Har jag räknat rätt? 356 poäng, vilket är lika många som Piastri har tagit själv.
Ja, alltså med tanke på säsongen de har haft så är det väl ganska bra. Tvåa i mästerskapet, kan de hålla den platsen så är det ju kanon.
Alltså kan de hålla den så är det ju ingen katastrof det som de har sysslat med i år, även om vi just nu uppfattar att Ferrari har varit katastrofdåliga därför att vi har haft helt andra förväntningar på dem, och det hade de ju själva också.
Ja.
Fyra plus går till Oliver Bearman. Alltså det är en fantastisk prestation, och hur jämnt är det inte? Vi sa det, men alltså Sauber är nia med 60 poäng. Racing Bulls är sexa med 72. Däremot... Däremellan ligger Haas med 62 och Aston Martin med 69.
Nej, det är galet ju. Och alltså, det säger ju en del att Oliver Bearman bara får 4 plus efter den här prestationen som gjorde honom själv och hans flickvän och hans familj tårögda efter loppet. Och han har hyllats till höger och vänster över internet och i paddocken säkert. För det finns en som trumfar honom det här loppet då.
Ja, men jag tycker det är 5 plus till Lando Norris som faktiskt går upp i VM-ledningen, och det är för första gången sedan 20 april. För då hade tog Piastri ledningen i Saudiarabien.
Det var ett tag sedan.
Herregud, april. Oh.
Ja, nu har han allt att förlora som vi var inne på, så vi får väl se om han kan motbevisa de här fördomarna som finns kring honom, helt enkelt.
Ja, jag gillar att bli motbevisad, så det är väl bra.
Ja, nej. Håller med. Vi hoppar vidare till småstatsen då. Och då kan vi börja med att om Max Verstappen vinner alla kvarvarande race, inklusive sprinten, och Norris slutar tvåa i alla de loppen, då vinner Lando Norris VM. Så han behöver inte vinna någonting i teorin.
Ja, det passar nog hans mentala inställning alltså.
Ja, exakt. Den eviga tvåan kanske blir mästare.
Ja, på en andra plats. Samtidigt så såg jag en intervju med Sebastian Vettel här, och han fick frågan vem som blir den nästa världsmästaren efter Lewis Hamilton och Max Verstappen. Vet du vad svaret var?
Nej.
George Russell.
Oj. Wow. Hot take. Norris segermarginal på 30,324 sekunder är säsongens största. Då tar han över platsen från Verstappens seger på Monza som var 19 sekunder och 207 tusendelar. Så att en förkrossande överlägsen seger för Lando Norris. Och den här tycker jag är kul. Alla stall satte bättre tider på kvalet i Mexiko än vad de gjorde i fjol. Utom Alpin. De var 654 tusendelar långsammare, alltså 0,654 sekunder långsammare än vad de var i fjol. Snacka om att ha gått bakåt alltså.
Briatore-effekten har uteblivit.
Det kan man lugnt säga. Och slutligen kan vi väl avsluta med en positiv grej då. För i och med pallplatsen så gick Max Verstappen förbi Sebastian Vettel och är nu den som har tredje flest podiumplaceringar i Formel 1-historien. Han har 123 pallplaceringar. Hamilton är ju etta på helt sinnessjuka 202. Och Michael Schumacher är tvåa på 155. Så att vi får väl se hur länge Max Verstappen stannar i Formel 1. Men nog känns det som att han kommer gå förbi Michael Schumacher. Och kanske till och med kan hota Hamilton i slutändan. Det beror på om Ferrari får till sin bil och Hamilton stannar och så vidare.
Ja, men där är det ju så, vi måste ju också komma ihåg då att när Michael Schumacher körde så körde man inte så många lopp som idag. På den tiden var det vissa år 16 och andra år 18, då var det jättemånga lopp och nu är vi uppe i 24.
Ja, det är en god poäng.
Det som jag tänkte på när du sa det här, att Verstappen var ju trea nu, det är alltså hans sämsta placering efter sommaruppehållet. Hyfsad trend.
Han är ju, när han får smak på det goda livet, då kör han bara. Så att, ja. Vi får väl se om han kan hålla uppe den farten när vi tar oss till Brasilien om en och en halv vecka nu då. Mitt favoritlopp på hela kalendern. Det ska bli så grymt kul att återvända dit.
Ja, Brasilien gillar jag också. Framförallt de växlande väderförhållandena som finns i Sao Paulo. Så det bjuder på så mycket mer.
Ja, och det känns som att det alltid blir väldigt spännande lopp. Nästan oavsett vad. Det kan vara på så många olika sätt också. Det enda negativa är väl de här ormarna som vi har varit inne på som det ryktas cirkulerar där ute på, ute på varvet. Så man vill inte stanna bilen där ute och behöva traska tillbaks någonstans. Det är de här giftiga, nej. De hoppas vi slipper. Det är också en sprinthelg, Brasilien. Så det blir kul. Det brukar ju vara... Det känns som att sprint är på uppgång. Folk tycker mer och mer om det efter Austin, där det ändå blev ganska kul.
Men sen tror jag också att med tanke på att mästerskapet är så otroligt jämnt som vad det faktiskt är, så blir ju varje poäng extremt viktig. Och då blir ju den typen av helger också väldigt spännande.
Det ska bli kul. Vi ska snacka mer om det nästa vecka, för nästa helg är det ju inget lopp. Eller nu till helgen är det ju inget lopp. Så att, ja, vi får... anledning att återkomma till den banan helt enkelt. Vi har väl gafflat på så det räcker och blir över. Vi fick inte tid med några tittar- eller lyssnarfrågor den här veckan heller. Men nästa vecka är det inget lopp, så att då ska vi nog kunna beta av några. Och skicka gärna in fler under tiden. Vi kan aldrig få för många. Skicka dem till anna.c.andersson@aftonbladet.se. Antingen via text eller ett röstmeddelande. Det är alltid kul att kunna klippa in. Tycker jag.
Ja, men röstmeddelanden gillar vi. Det tycker jag är kul.
Det gör vi. Kul att få en röst på våra lyssnare där ute. Ja, då så. Då är vi väl klara för den här gången. Ni får ha det så bra där hemma och ta hand om er så hörs vi igen.
Tack för den här veckan.
Hej då.
The nice fucks me over all the fucking time, all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
More phase one break release from turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.